A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Kollar du senaste nytt?
Ja, typ så gör jag.
Behöver vi kasta in något?
Inte som det ser ut.
Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, och Filip Troler. Linus Pettersson har ju lämnat oss för den mörka sidan, men vi är på plats i studion. Filip, det är fullt upp antar jag. Du försvann här en stund strax innan inspelningen för att gå hem och gå ut med din hund.
Sånt måste också hinnas med. Jag jobbar ju mycket kväll vanligtvis, och då tar min tjej då, som jobbar dagtid, då brukar vi ta skiften där med hunden, men idag var jag tvungen att gå in och jobba dag, och då får man springa hem på lunchen och rasta den lilla vovven.
Vad är det för jycke?
Det är en Cavalier King Charles Spaniel.
Vad fan är det?
Ja, det har du ingen koll på alltså.
Nej, inte den blekaste.
Du är ingen hundvän, Robert.
Han vet vad han chefer.
Nej, men det är en liten rackare. Du kan, om du inte har så bra koll, så kan vi väl jämföra henne med Lady i Lady och Lufsen. Ungefär okay. Lite så ser hon ut faktiskt.
Jag tror du skulle jämföra med en fotbollsspelare. Niklas Bärkroth.
Ja, precis. Ja, hon är jävligt snabb. Hon älskar verkligen bollar, och när vi lirar lite där hemma i lägenheten så är hon rätt snabb i lite teknik. Sådär. Så Niklas Bärkroth låter väl som en bra jämförelse.
Ja, hon kanske hade gjort bättre ifrån sig ÖIS då än vad Bärkroth har gjort. Vi ska komma in på ÖIS givetvis lite senare i det här programmet. Vi ska också kasta oss över Tobias Sana-gate som ju protesterat sig ut ur IFK Göteborg för tillfället. Vi ska fundera lite kring om Häcken är Sveriges roligaste fotbollslag. Det blir lite Gais, lite Utsikten och lite BK Häcken FF också, som ju studsar tillbaka fint efter två kryss. Men först, fältet är fritt för spaningar om du har någon sån, Filip.
Ja, nu är det ju bara upp till mig här. Eller,
ja, jag kanske har den också.
Ja, du kan ju kliva in. Men Linus var ju starkt alltså. Men jag får hålla vidare vid det. Jag tycker en spaning är att det är många lag som har krisat i Superettan tidigt. Och det är många tränare som har fått gå. Vi har spelat 6 omgångar, va? Och redan har 3 tränare fått foten.
Oj, det är ändå rätt mycket får man ju säga innan uppehållet ens.
Ja, det får man verkligen säga. Och då har vi Joel Cedergren då, som där var väl situationen väldigt stökig i Örebro. Han kom väl helt snett in i det där och spelarna ville inte ha kvar honom. Han försvann väl bara efter en match.
Ja, en match
jag tror det. Ja. Och sen var det Patrik Gildefalk i Södra som rök därefter, och de har ju börjat bedrövligt, så han är väck. Och sen nu senast var det då Dali Bosavic som försvann från Dalkurd, och jag vet inte, fasen, det känns inte som att det har varit lite lugnare med tränarsparkningar på senare år jämfört med en period där det känns som de rök hela tiden, men
Men nu är det ju som sagt 3 här på 6 omgångar. Det är ju fan otroligt.
Ja, det är väldigt, väldigt snabbt. En sak jag skrev om i veckan tangerar ju lite det här. Jag skrev ju om Jens Gustafsson i min veckokrönika som lämnar U21-landslaget också efter en fotbollsmatch. Han får ju inte sparken, men han liksom hoppat på ett erbjudande i Polen av någon jävla anledning liksom att lämna det här stackars U21-landslaget i sticket efter en match. Det kan man ju också ifrågasätta, fast från andra hållet då.
Ja, precis. Det snackas ju så mycket om kontinuitet från alla håll och kanter, men det är inte så jävla mycket kontinuitet på vissa ställen än. Alltså det är nästan... Alltså det blir nästan larvigt ju.
Ja, det är klart det blir.
Ja, så men det är ändå anmärkning, så här tycker jag definitivt att så mycket förändring, att klubbarna är så stressade så tidigt. Jag tror förklaringen är det ekonomiska som vi så ofta pratar om. Liksom, vi har ju varit inne på det hur många gånger som helst när vi har berört guys och sådär. Men det är 100 000 om du spelar i ettan i centrala bidrag. Det är typ 8-10 miljoner om du spelar i superettan. De är livrädda för att åka ur. Och då är det många som väljer den vägen att nej, vi måste förändra direkt.
Ja, då blir det paniklösningar istället. Ja. Bra spaning. Jag har faktiskt också en på ett liknande tema, fast ändå inte. Och det ska jag leda in så här att GP, Göteborgs-Posten, du och Linus senast brukar utse årets sportchef. Mm. Det är en tradition jag har haft ganska många år, eller var det bara nu?
Det var faktiskt bara i år. Vi brukar göra lite sådana där sammanfattningar som vi skickar ut i juletid, sådär som folk ska kunna sitta och mysa med. Men just sportchefen var faktiskt första gången denna gången. Ja. Men det hade vi väl tänkt köra vidare med.
Ja, absolut.
Eller
och då ska jag fråga dig, har IFK Göteborg en sportchef?
Nej.
Har ÖIS en sportchef?
Nej.
Har GAIS en sportchef?
Nej.
Har Utsikten en sportchef?
Nej.
Har BK Häcken FF en sportchef?
Nej.
Nej, årets sportchef blir alltså Martin Eriksson i BK Häcken, för inga andra ställde upp.
Ja, den är magisk den faktiskt. Jag tänkte dess på det nu när du säger det till mig här. Ja, ni kör vidare på det. Ja, men det kör vi vidare med.
Ja, men det är klart ni ska göra, men det blir ju Martin Eriksson, det... för det är ju den enda sportchefen som finns i våra lag här.
Grattis, god jul. Vi kan säga allting, Martin. Bra jobbat, du vinner i år.
Du kan skriva den här redan nu.
Ja, det gör jag fast. Nej, men det är ju faktiskt sjukt. Alltså, lite mer seriöst sådär liksom, att Farnor är borta och Krull är borta, och där har vi liksom ingen klarhet i hur det riktigt blir på längre sikt. Och där är det väl mycket liksom kopplat till att de vill få till en förändring och sådär. Och Utsikten, där kan man väl argumentera för att Ingmar Lundin har väl ändå en sportchefsroll, men han känns ju lite flytande i allt. Han gör ju allt i
köken. Ja, flåsar Eriksson i nacken ändå, Lundin då.
Ja, det är väl Lundin då. Och sen vet ju fan, Bosco har ju någon slags liksom titel som manager. Det är lite stök och bök där liksom, vem som gör vad eller vem som är ansvarig. Så har de MP och gänget som sköter scouting och sådär. Så det, jag vet inte fan om vi ens kan ha med Ingmar där i den.
Men det är lite intressant ändå att det är bara en klubb som har en sportchef.
Ja, det är det faktiskt. Alltså, det är väldigt intressant. Men jag vet inte om trenden, jag vet inte om, vad du känner. Liksom, är det att det går mer åt det här managerhållet eller?
Ja, så rimligen så borde det göra det, för att jag menar, när trupperna växer och staberna växer och tränarna får fler tränare under sig, så blir det liksom mer logiskt att man tar efter det internationella, att man jobbar mer med managers då liksom. Men andra sidan, vi har ju internationella exempel, man har både en manager och sportchef och så. Så att jag vet inte, jag tror att det går lite fram och tillbaka. Alltså, Elfsborg är väl lite föregångare här då på det, att de jobbar med manager och klubbdirektör som samarbetar då. Och det är klart, det blir ju en tung lönepost mindre om man gör det på det sättet.
Ja, så är det ju. Det är säkert i vissa fall ekonomiska koppling. Men ja, fan, Elfsborg är kanske lite någonstans en förebild där för många. När man allvarligt talar liksom att de gör det så jäkla bra, strukturerat, tydligt. Och det finns ju inte den här risken som det alltid blir med sportchef kontra tränare, att de inte drar jämnt och att man inte pratar samma språk. Och det var ju den känslan man fick runt Farnerud och Blåvitt där i alla fall. Den känslan hade man ju inte runt Krulj och Dan Ivar och sådär. Men ja, den förändringen, den väntar vi fortfarande på ett riktigt svar på.
Samtidigt så kan man ju titta på Stockholmsklubbarna då. Där är det väldigt tydligt med att de har starka sportchefer. Ja. Superbos Andersson, stark sportchef i Djurgården. Du har Jesper Jansson, stark sportchef sportchef i Hammarby, du har i Malmö FF har de väl för över två sportchefer, ja. Georgsson och Daniel Andersson där, och sen har du ju unge här Jurelius i AIK då, som ju har axlat Björn Westerholms mantel där på ett bra sätt, så att det är, som sagt, jag tror att den här pendeln svänger lite fram och tillbaka och så, nu just nu är det så här nere på andra stora klubbar i Sverige ser det annorlunda ut.
Ja, men så är det säkert, och där har man ju verkligen de Stockholms, det känns verkligen som de byggs liksom till tydliga profiler också liksom. Här har det blivit, jag vet inte, det handlar väl också naturligtvis om hur länge de har suttit sådär. Jansson får man ju säga, han har ju blivit varm i kläderna på riktigt, och Bosse har ju varit där i en evighet känns det ju som, och Jurelius känns ju ändå rätt skarp får jag säga, bara så här utifrån det han har åstadkommit hittills, så ja, känns som att de har byggt något bra där i alla fall.
Årets sportchef i Göteborg, Martin Eriksson, BK Häcken i alla fall, det kan vi stänga den här diskussionen med. Vi ska kasta oss vidare till våra övriga segment och ämnen här, och som sagt, det har varit två stora händelser senaste tiden här i Göteborgsfotbollen. Det är ju ÖIS-kaoset och det är Sanna Snurren i ÖIS respektive IFK Göteborg då. Och om vi ska gradera det här på något sätt, så vad det är mest oreda så är ju ÖIS då den överlägsna vinnaren. Så låt oss börja där. Sportchefen är ju kickad. Resultaten fortsätter enligt samma usla trend. ÖIS har en poäng på 6 matcher. Men efter vårt förra avsnitt där vi sågade ÖIS-ledningen för att de sparkade sportchefen Igor Krulj, så fick vi ett mejl som menar att den här truppen då är inte alls så bra som vi vill få det till. Bland annat vi då. Axel som mejlan heter, han menar att folk har bländats av att stora namn har plockats in, och han skriver: summa summarum har det slutat med att Niklas Bärkroth, som inte kan försvara, tvingas spela wingback och blivit synad mot AFC. Daniel Paulsson och Sargon Abraham har fått ha en underlig sits där ingen av dem spelar som de vill när de ska alternera mellan ytterforward och centralforward, bara för att få in alla spelare i laget. Utöver detta har Superettans bästa målvakt ersatts av en spelare som snittar 2,4 insläppta mål per match hittills. Sixten Molin då, som för övrigt, skriver mejlan här, har enligt Transfermarkts statistik har ett snitt på 1,87 insläppta per mål i Allsvenskan, 1,4 insläppta per mål per match i Söderettan, 2,0 insläppta per match i Norrättan och 3,0 insläppta per match i Svenska Cupen. Så det är ingen anomali att han släpper in många mål även i ÖIS. Tittar man på Igor Krulls försäljningsfacit i helhet, så är siffran som nämns för Herman Sjögrell imponerande. Men samtidigt så lyckades Krull inte sälja Aydin Selkovic när han stod på topp. Dessutom har Krull behövt bryta Joakim Karlssons kontrakt och sparka Keith Millen. Jag tycker inte heller det var rätt beslut att sparka Igor Krull i nuläget, men det känns som att hans värv i ÖIS har fått en status som inte riktigt speglar verkligheten, skriver våran mejlare då. Och ja, Filip, vad har du att säga till vårt försvar? Eller har han rätt den här gubben?
Nej, men jag tycker Axel här, han har många kloka inspel, och det är klart att man har blivit kanske lite förbländad av de här namnen, och att det är väldigt mycket offensiv kraft och att man glömmer bort lite den inledning som Igor Krulj hade i ÖIS med Kif Millen, som han dock inte var ensam om att rekrytera, utan där var väl ett sportråd med, precis som i samband med rekryteringen av Dan Ivarsson, som man också kan ha som ett frågetecken över det Krulj har åstadkommit då. Därefter 2020, då hade jag väl kunnat sätta ett, det hade inte varit många fyra på Krullis verk då, men sen tycker jag att han, alltså ingen kan argumentera för att den här truppen inte är slagkraftig eller bra. Visst, den kunde varit lite bredare på de defensiva positionerna som vi varit inne på, exempelvis en vänsterfotad mittback. Men alltså, de här spelarna som är där i truppen, de är ju tillräckligt bra för att vara minst ett mittenlag i Superettan, tycker jag, försvarsmässigt, om vi bara tar då den svaga lagdelen. Så jag håller inte riktigt med. Och sen tycker jag väl att Igor också har, ÖIS pratade mycket om att de hade en ålderstigen trupp när han kom in. De hade inte så mycket lokal prägel och sådär. Det var punkter som ÖIS väldigt gärna ville förändra och förbättra. De ville få mer lokal prägel och de ville föryngra, få fram fler säljbara spelare. De ville ha bättre koppling med akademin, och de har flyttat upp flera spelare under Igors tid, och spelare som då också har liksom getts speltid, bedömts vara så bra av tränarna att de förtjänat speltid. Så det finns väl några sådana punkter där som jag tycker man också ska ha med när vi liksom berömmer Igor. Men det är klart att det blir mycket fokus på stora namn, och man kan väl titta nu och känna att truppen är lite felbalanserad. Det är väldigt mycket offensiv slagstyrka och det saknas ju kompetens i försvaret. Det är ju bara Brage-matchen senast är ett lysande exempel där de släpper in 4 mål och det är stora hål på mitten. Och men jag tycker snarare att det handlar om att det kuggar inte i, och nu är det så jäkla mycket mentalt. Jag håller fortfarande fast vid att Igor gjorde ett väldigt bra jobb Möjs, framför allt hans sista år.
Jag skulle säga det, jag har inte sett dem, absolut inte som du har gjort, men det jag kan skriva under utan att ha sett dem så mycket på mejlet från Axel där som jag ska slänga över på det är kring Sixten Molin då. När jag hörde att han skulle till ÖIS så trodde jag faktiskt att det var som andra målvakt utifrån vad jag då har sett av honom tidigare i Östersund bland annat, där han då inte platsade. Han var ju tydligt tvåa där bakom Keita. Nu är Keita ju tjej en väldigt bra målvakt, så det var inte konstigt att Molin var tvåa där. Men att han är bra på något annat än med fötterna i princip, det har jag inte riktigt sett från Sixten Molin. Och jag menar, han har ju verkat ut och rosat marknaden den här inledningen i Superettan i alla fall.
Nej, det alltså jag tycker han har inte levt upp till förväntningarna, men det är inte han som är den stora orsaken till att de ligger där de ligger. De gav ju också Robin Wallinder chansen nu mot IK Brage. Det är ju ändå ett tecken på att Dan Ivarsson är inte helt nöjd med Sixten Molin. Men Robin Wallinder gjorde ju en jättefin första halvlek där han stod för liksom vassa benparader och räddade ÖIS kvar i matchen. Sen gör han 2 horribla ingripande i andra. Ett där han liksom ser ut som att han har solen i ögonen men inte har den och släpper in den i bortre, en höjdboll. Och sen ett annat liksom där han fumlar med bollen när han ska ta emot den och rulla igång kort och bara bjuder Brage på öppet mål egentligen. Så han gjorde en liksom brutalt svag insats.
Det betyder ju dock inte att Sixten Molin är bra. Det kan ju betyda att de har 2 usla målvakter istället.
Nej, jag vill inte kalla dem usla, men det Sixten Molin, det är klart när man får säga gediget arbete av Axel där med den statistiken han hade fått fram och det är väl fakta att han har släppt in mycket mål, och ÖIS pratade väldigt mycket om när man tog in Sixten som att han är bra med fötterna. Kanske har de tittat lite för mycket på det, och det kan jag väl tycka att det
var inte helt förvånande om Dan Ivarsson tittar på några som är bra med fötterna, så vill ju ha den dimensionen.
Självklart, det är ju superviktigt och det är liksom begripligt i 100%. Men jag tycker generellt i svensk fotboll så har det blivit lite det här att ja, men det gäller fan även mittbackar och ytterbackar. Så här, allting handlar om hur bra du är med bollen, hur bra du är på att hitta fram passningar och liksom.
Det är ingen jävel som kan försvara
det
längre.
Det är ingen jävel som kan försvara längre. Nej, men det är klart att det finns några, men det blir färre och färre tycker jag som är tydligt jävligt bra på att försvara. Målvakter, ja, det snackas minst lika mycket om att de ska vara bra med fötterna, sätta igång, kunna rulla lugn i passningsspelet, som att de ska vara bra på att liksom ta ner inlägg, reflexräddningar, leda sin backlinje. Alltså, jag tycker det har fått lite för stora, det har tippat över lite för mycket.
Pendeln har svängt för långt där.
Ja, men lite så. Sen, jag tycker det känns orättvist att underkänna Sixten Molin. Mm. Alltså Östersund var ett jävla läckage. Att dra för stora växlar av det tycker jag inte man ska göra. Men det är klart, statistiken finns där. Men jag tycker man kan inte underkänna honom och hans tid i ÖIS redan. Det går inte.
Igor Krull är ju däremot historia. Och då undrar man ju, Filip, vad händer nu i ÖIS? Du kommer ju, ja, innan du rastade din hund där, vad fan det nu hette, så kom du väl i princip från ÖIS-gården också.
Ja, det gjorde jag. Jag var uppe där och kikade lite. Och det är klart att ÖIS hoppades ju på en ordentlig nystart här mot Brage i söndags. Första 20 minuterna var, då såg man någonting, då såg man att det brann. De spelade fint högt pressspel, tryckte på, hade ett par chanser. Hade målet kommit där, då kanske det hade blivit den här energiboosten. Det blir inte så, och sen faller de ihop, alltså på ett sätt som faktiskt är, jag tycker det är skamligt liksom hur de uppträder i andra halvlek och hur de inte lyckas få stopp på blödningen. Det gör ju att Dan Ivarssons framtid blir mer och mer och mer i fråga. Så att om man ser på sociala medier, forum, man hör bland supportrar man träffar och så här, alltså tålamodet är slut nu. Och det känner ju ÖIS-ledningen, och det är ju också de uppgifterna vi har tagit del av. Jag och ytterligare ett par kollegor på redaktionen har ju liksom hört surret nu att det i alla fall tittas på en eventuell rokad, att Dan också kommer få gå. Antingen så får han chansen här att leda laget hela vägen maj ut kanske, eller så kommer det ske någonting här. Och jag finner det inte alls omöjligt att så blir fallet. Mm.
Men han ledde träningen i alla
han
fall.
Han ledde träningen idag. Vi har ju, hade ju lite uppgift om att han kunde till och med att han kunde ha försvunnit redan idag. Mm. Men så inte fallet. Så får vi se vad som händer.
Mm. Vem tar över då? Om de jag kör med honom?
Ja, du. Interimlösningen brukar ju vara gjort det 4 gånger. Sören Börjesson klivit ner på bänken och rattat det. Men jag tror inte att han, jag hörde någon som sa att han är nog inte så sugen på att hoppa på det igen. Vi har ju hört lite uppgifter om att Erik Hamrén skulle vara en het kandidat.
Det hade ju varit en jävla bomb. Han har ju liksom varit närheten av svensk fotboll sedan han fick gå som förbundskapten.
Nej, han var inne som någon bollplank i ÖIS eller sådär. Han har ju den tydliga ÖIS-kopplingen. Det var han som gjorde den fina succé med dem i början på 2000-talet med gänget som var där då, brassarna. Och
det är 20 år sedan.
Ja, det är 20 år sedan. Det är lång tid. Men det är klart att han hade väl varit ett alternativ. Det vi har hört är att Erik inte kommer ta uppdraget om han...
För att han själv inte vill då, eller?
Det vet jag faktiskt inte, men jag har tolkat det som det.
Om Hamrén hade sagt ja, hade liksom hade ja, nu, skott på det då?
Nu får vi vara tydliga med att då blir nu spekulationer här. Ja, men jag tror att de hade gått på det. Och sen är det så här, ja, tar man bort Dan Ivarsson, vad fan finns det för mening att ta bort honom om Johan Mattsson och Fredrik Ahlstrand är med? De är stöpta i exakt samma form, de är Lindome och hela det projektet. Så det är ju också där, de står med 3 tränare som står för väldigt samma sak. Och då blir det också en ekonomisk fråga såklart. De sitter på Daniel sitter ju på 3-årskontrakt från början, ett och ett halvt år kvar på det kontraktet. Man har precis dumpat Igor Krull, ingen aning om vad han får, men han vill ju ha någon kompensation. Han har ju 6 månaders uppsägning, han har ju säkert fått en årslön eller någonting för att han ska gå smooth som det blev till slut ändå. Kassan är ju också något vi inte ska glömma bort här. ÖIS, visst, de gjorde ett bra ekonomiskt resultat och ekonomin är stabil och sådär, de har lite buffert, men de kan ju inte gödsla med pengar hit och dit.
Var det inte någon där var det ordföranden eller som inför säsongen pratade om att betydelsen av kontinuitet och så vidare. Vad var det han sa?
Han, om jag minns det rätt här nu, jag har ju skrivit texten så det borde jag ju kunna kolla upp snabbt annars, men som jag minns det så var det att men vi tror på långsiktighet. Per Skånberg har ju gedigen erfarenhet av att jobba i olika bolag och sådär. Han sa det är ingen framgångsfaktor att byta ut folk i ledningen. Och han sa något i stil med att Dane och de, vi tror stenhårt på det här projektet. Skulle vi åka ur då får de fan med spela upp oss igen.
Den är svår att backa ifrån ifall han först kickar sportchefen och sen tränaren.
Det får man ju bara vara... Alltså det blir ju lite... du tappar ju din trovärdighet liksom.
Då får han också dra.
Ja,
men då fan. Är ju å andra sidan ingen jävel kvar i ledningen. Det går ju heller inte.
Nej, det är ju Niklas Albeck där, klubbchef. Och han klarar de flesta stormarna liksom. Han har bitit i. Men nej, alltså jag tror inte heller fan. Slakta inte alla ni ser liksom, utan försök. Jag hade aldrig gjort den här ändringen med Krulio. Och nu kan man ju såklart, nu är det svårt att argumentera när det ser ut som det gör för att Dan Ivarsson ska få mer tålamod och så här. Men jag vill fortfarande inte vara den som säger att men byt Dane så blev förändring. Däremot så hade jag satt lite tryck på Dane faktiskt, att du måste släppa på prestigen lite här. Jag tycker det, man ska inte säga att fyrbackslinje löser allt hit och dit, men förändra lite grann liksom. Det såg ut exakt likadant mot Brage som tidigare.
Men du menar ju på att han hellre dör på sin än att ändra, så att det går ju inte.
Nej, jag vet, det är ju så man har hört liksom från de som har haft att göra med honom, att han kommer inte välja någon annan väg än den han tror på. Sen sa han ju själv i någon intervju där med mig liksom att ja, jag kan visst gå ut och spela 4-4-2, det var inför Utsikten-matchen, och slå långt om jag tror att det är vägen fram till att vinna. Men det tror ju Dan Ivarsson inte är vägen fram till att vinna. Han tror på sin modell och jag har svårt att se att han kommer att överge den. Men vi får väl se här. Det blir jäkligt intressanta dagar och det blir en otroligt intressant match mot Norrby på lördag, om Dan är kvar och leder den. Eller om det är någon annan så kommer det bli det är press på just nu.
Ja, intressanta dagar som du säger. Har du någon liksom, får du ihop en Svennis-skala här enligt kategorierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra efter det här 04-debaclet?
Ja, du, det alltså det är så svårt. Jag har ju sagt det några gånger tidigare att det är svårt, men jag funderar lite när jag satt och åt lunch här liksom, fan, har jag det i mig eller ja. Och jag tycker ändå vi får, jag har ju sett den här matchen, jag får väl ändå försöka skramla ihop någonting här. Och då tycker jag väl att bra får Jag tycker Jonathan Asulaj var bra. Visst, de släpper fyra, då kanske man inte ska...
En försvarsspelare där då, när de släpper fyra.
Ja, det är helt
sjukt. Och annars gör de inga framåt.
Nej, så det, alltså nu får vi ju återigen trycka på det här. Det är i otroligt svag konkurrens. Men han får en bra därför. Jag tycker han var jäkligt pigg de här första 20-25 minuterna. Han tog för sig på ett sätt som påminde om det han visade förra året. Han klev fram och gav understöd i offensiven som gjorde att de hittade liksom lite andra vinklar. Hampus Dahlqvist fick lite mer utrymme. Och, ja, nej, jag tycker han gjorde ingen bra match, men han var mindre dålig.
Okay. Och vem var då mycket bra?
Ja, men där sätter jag nog Anton Andreas, som gjorde ju ingen supermatch, men hans inställning får han får mycket bra för det. Jag tycker han visar lite mer, alltså, karaktär ändå. Han såg otroligt ledsen och uppgiven ut i halvtid, men ute på planen tycker jag ändå att han drev på och liksom kämpar och sliter och tar duellerna och sådär, men det är ingen bra match från han heller liksom.
Och mycket, mycket bra då med reservationen att konkurrensen är som den är.
Ja, det är återigen Kevin Ackerman, och det är egentligen på lite samma tema som tidigare nämnde här, att mycket inställning som Andreasson där liksom, mycket inställning, han driver, han liksom tar någon varning, alltså han ser ju frustrerad och lite så här.
Räcker du se frustrerad ut i ÖIS, ja, så får du mycket, mycket bra.
Nej, men han försöker i alla fall, och han är lite rapp med bollen och sådär. Liksom. Ja, det får bli Kevin.
Bra, jag tackar dig för det. Får vi som sagt se här vad som händer fram till Norrby-matchen där. Ni får hålla utkik på gp.se, du rapporterar ju där, Filip, om turerna i ÖIS. Vi ska gå över till IFK Göteborg, där det ju också har varit livat. Kanske inte sportsligt så mycket. 0-1 borta mot AIK. Det är ju inget konstigt resultat. Det var ju AIKs fjärde raka 1-0-vinst på hemmaplan. Vi nämnde ju här att det på förhand var en match som stinker 2-0 till Gnaget. Det gjorde det ju nästan då. Däremot saknades Tobias Sana då i den här matchen, och kring det, för det hände ju efter vår senaste poddinspelning, så vi har inte berört det ännu. Tänkte jag köra en kortare recap här då, där du, Filip, ska få hjälpa mig att förstå vissa saker här. För att i min värld så är det här väldigt enkelt. Det spelar liksom ingen roll vad Tobias Sana har gjort, utan det gäller att det räcker att förhålla sig till det här med logik. Situationen skulle ju aldrig uppstå om det inte fanns en anledning till det. Om vi nu förhåller oss till det här som att tränare Mikael Stare har bett Tobias Sana att pausa ett tag, så är det ju en tränares skyldighet och uppgift om han anser att spelaren har gått över gränsen. Det spelar liksom ingen roll vad spelaren har gjort. Det är ju tränaren som drar den gränsen, och jag fattar inte att folk liksom inte förstår det här. Det behövs egentligen ingen mer information. Och vet du varför? Därför att ingen tränare i helvetet skulle ju plötsligt plocka bort en spelare ur verksamheten om det inte var det bästa för verksamheten. Vilken tränare skulle liksom vilja skapa den här situationen, avvara en av sina bästa spelare, hela havet stormar runt laget, om det inte var absolut nödvändigt? Snälla Filip, hjälp mig att förstå liksom varför vissa inte förstår det här.
Ja, när du lägger fram det så är det klart att då kan det låta som en självklarhet att det här, jag menar, att det har ju hänt något väldigt allvarligt liksom, och tränaren har den mandaten liksom, att om han bedömer att en spelare har gjort något som vi tolkade disciplinära skäl som verkligen bryter mot koden eller vad fan man ska säga, så är det ju, då är det ju som det. Men både du och jag förstår ju att folk undrar ju alltid. Vi rotar ju det här, vad är det som har hänt? Vad är anledningen? Hur allvarligt är det? Och vi är ju på Blåvitt, kommunicerar liksom, och man vill ha svar. Så ja, jag tycker väl det är lite både och där.
Men jag menar, det är bara att ta våran egen arbetsplats. Om helt plötsligt du skulle saknas här en dag, och så får vi höra från våran chef Magneten då, att men Filip, det är personliga skäl, eller Filip är avstängd av olika anledningar. Alltså, det blir ju liksom, varför skulle Magneten plocka väck dig helt plötsligt om du inte har gjort något?
Nej, men det är klart att han inte skulle göra...
Nej, jag menar, men det är ju samma med Stara.
Ja, liksom. ja. Nej, men, det, men hade du inte undrat, vad fan har Filip gjort?
Ja, undrat, ja. Absolut. Ja. Det, alltså, att vara nyfiken är en sak. Men jag talar lite om skuldfrågan här, liksom. Ja. Att det finns liksom ingen anledning att tvivla på att Stara, eller vilken tränare det nu skulle vara, skapa den här situationen om det inte fanns en jävligt god anledning till det. För jag menar, Stare och alla i blod, de fattar att i samma sekund som Tobias Sana, en av de liksom bästa spelarna som spelar mest, på samma sekund som han försvinner ur verksamheten och är borta från viktig match, då kommer det storma. Det fattar ju de liksom. Så att de är ju fullt införstådda med att nu gör de det här till ett pris, men det priset är lägre än att de ska behålla honom i verksamheten den här veckan.
Nej, men så, alltså jag köper ju det. Jag tror absolut inte men man kan ju också tänka så här. Det finns ju fotbollstränare som är så jävla stora egon, som sätter så hårt på prestigen liksom, att de ska få visa sin maktposition. Mika Stara är ändå i en maktposition jämfört med Tobias Sana. Nu tror jag inte att Stara, för han är en förnuftig herre liksom, så jag tror inte att han skulle göra det här av en sån, alltså ett sånt principskäl. Absolut inte. Jag tror definitivt att det är något som har hänt som han anser är så grovt att han måste ta bort Stjärna, och han är beredd på att då får vi ta den här stormen liksom. Men jag tror ändå att det finns tränare som skulle kunna göra det, bara för att det är total jävla spricka och att man avskyr en spelare.
Ja, men det köper jag, att det skulle kunna finnas det skulle kunna finnas tränare som har gjort det. Men om man då tittar liksom på Stara, han har varit fotbollstränare i 20 år typ, och i alla fall i 15 på hög nivå då. Vad jag har kunnat titta då, så har han en gång tidigare hamnat i en situation där han har stängt av en spelare. Så han är ju liksom ingen tränare som använder sig av det. Han spelar ju inte det kortet liksom. Och då talar det återigen till att okej, här räcker det med logik då. Jag anser ju att jag förstår varför han har gjort det. Vad jag har fattat, så har ju Sanna liksom, han har protesterat mot att han blir utbytt i 96 minuten mot Häcken. Han har klagat på den kollektiva taktiken utifrån sin individuella roll i en paus när de leder med 1-0 mot Kalmar. Och han har ovanpå det då hamnat i den här Instagram liksom härva nu då, som visserligen uppstår efteråt. Men jag menar, i min bok är det tillräckligt mycket för att be honom ta en paus ett tag och förklara jävligt tydligt att så här kan vi inte ha det.
Ja, nej, men det är klart, den här Instagram som då händer som sagt efter det här, den är ju det är ju inte genomtänkt, och det är ju så jävla dumt liksom. Men den här halvtidsgrejen, jag är jävligt nyfiken på om det verkligen, alltså visst, det är ju också jävligt, alla som har tävlat någon gång och lagidrott eller så här, vet att det kan, alltså man kan bli sjuk i huvudet av idrott och sport och vinnande. Du kan säga saker som du absolut inte menar, du kan liksom få totala frispel, och alltså det tycker jag någonstans, det måste man ha jävligt stor respekt för också, och verkligen ta in det när man gör bedömningen om den här personen har gått över någon gräns. Precis som det gafflar som Kim Bergstrand här nu, att alltså han är ju otrevlig i den här intervjun med Discovery, men han är ju också så här, han är ju så jäkla besviken där. Jag tycker han uppträder lite olämpligt liksom i sitt sätt och bemötande och sådär, men det är så mycket känslor, och om Sana har... Ja, nej, jag tycker ändå man ska ha väldigt stor förståelse för det. Men jag tror det måste finnas mer. Jag tror det måste finnas mer i det här.
Ja, och jag tycker det är ett stort problem att protestera mot att du blir utbytt i 90 minuter. Det är också liksom då respekterar du någonstans inte dina lagkamrater. Och sen då, om det kommer ytterligare en sak på det i omklädningsrummet, där man då ifrågasätter liksom sin individuella del i taktiken, då blir det ju liksom en fråga, var ska då tränaren börja dra en gräns? Nej. Hur långt och hur mycket konsekvenser ska de få? Man kan ju säga liksom att det kanske är en bidragande orsak till att han går ut och förlorar andra halvleken med 1-0 till exempel. Då har du ju fått ganska allvarliga konsekvenser. Men som jag var inne på inledningsvis, oavsett så måste ju tränaren dra gränsen, och oavsett vad han drar den gränsen, så är den inte fel, för det är han som måste dra den gränsen. Det finns ingen annan som kan dra en gräns.
Nej.
Det är lite det jag är inne på. En annan grej som dyker upp i allt det här nu, det var ju att jag såg att någon lirare var ute någonstans och snurrade om att det var fake med den här liksom Instagram liken där. Jag har liksom ingen aning om vad hur det skulle kunna vara fejkat, för utifrån vad jag har sett så råder det ingen tvekan om att Sarnas Instagramkonto likade den här nedsättande Stare-kommentaren. Sen om det var Sarnas barn som lekte med telefonen eller vad fan det var, det kan man ju, det är ju helt omöjligt att veta, men att liken var där, det blir bara larvigt att påstå något annat.
Ja, i alla fall med den fakta som jag, eller vad det man har sett, så vore det högst osannolikt att det inte kommer från hans riktiga konto liksom. Det där med barnen leker med telefonen, det brukar ju alla såna här internetdårar hatare, de brukar ju säga det är barnbarn och barn och sådär som brukar ta mobilen när det har skrivits det ena och det andra, men nej, det är klart som fan, alltså det.
Ja, nej, men vad jag menar är bara att Instagramkontot, hans Instagramkonto likade, sen vem som tryckte på hans telefon, ja, det går ju inte, det kan ju vi aldrig veta.
Nej, så är det ju. Men det är klart att det är problematiskt, och det är klart att det också är problematiskt att en spelare så tydligt då, om man gnäller om ett byte i 96, så här, ja, det är känslor, det är mycket så här, det måste man ha förståelse för, men det är också, som du säger, man måste underkasta sig, man det är ett lag, ni är alla där tillsammans, och det blir ju indirekt en liksom litet fuck you till lagkompisarna på det sättet. Och det är väl samma sak i omklädningsrummet. Vi får full respekt för att det kan brinna till och att det kan vara något som kommer i liksom ren och skär, bara när det brinner i Sarna. Men det är klart att börjar man ifrågasätta tränarens taktik och så här öppet inför, alltså det är ju jätteproblematiskt naturligtvis. Det är annorlunda om man har en dialog i lugn och ro eller så här på sidan. Försöka hitta en väg framåt, hur man kan använda den personen mer och så vidare. Men oavsett vilket, så är ju, jag tycker det är så jävla synd också för Sarna, tycker jag i alla fall, är ett, du vet när man kommer till kamratgården och är där och så känns han alltid som en kille som verkligen tar hand om alla och är en liten lagpappa, särskilt för så här nya spelare, och verkar vara en jävla varm och god kille, så jag blir lite så här, ja, jag tycker bara det är sorgligt hela allt det.
Vad händer nu då, kan man ju fråga sig. Min teori är att Sarna ber om ursäkt på något sätt. Han kommer tillbaka antingen innan den här Varbergsmatchen, som är deras nästa match, eller strax efteråt. Men lämnar Blåvitt under sommarens transferfönster. Vad gör du för den spaningen?
Ja, jag tror inte det är osannolikt. Eller jag tror det är ganska sannolikt till och med. Jag tror de kommer försöka släta över det här lite. Att det lägger sig. Så han får komma tillbaka. Inte säkert att han kommer få starta och sådär.
Nej, men han kommer få komma tillbaka och träna.
Ja, han kommer få komma tillbaka och träna. Jag tror faktiskt också att Stare skulle liksom, nu vet vi inte exakt vad som har hänt, men jag tror ju att han skulle kunna spela honom också. Och att de håller ut här lite och att Sarna sen tar någon sväng i sommar.
Ja, att han skulle till exempel kunna få spela IFK Göteborgs sista hemmamatch här för säsongen mot Sundsvall, antingen från start eller via ett inhopp, bli avtackad av de som vill tacka honom bland i publiken liksom, och sen så byter han klubb helt enkelt sommar.
Ja, det låter liksom inte alls osannolikt. Sen så får man ju också se liksom vad Håkan Mild sa, att de hade haft ett konstruktivt samtal. Det måste han väl säga i och för sig.
Alltså, ja, ordet konstruktivt, det kan ju liksom tolkas både som att det är en lösning som gör att Tobias är på väg tillbaka, men det kan ju också vara konstruktivt kan ju också ses som en lösning där han är på väg bort. Ordet konstruktivt kan ju vara åt båda håll så att säga. Att det leder mot en lösning. Sen om den lösningen är att han ska spela som vanligt igen, eller om lösningen är att han ska bort, det är ju fortfarande öppet när man just väljer ordet konstruktivt.
Ja, absolut, det kanske fullt igenom, tror du det är fullt genomtänkt han vill?
De håller ju båda dörrar öppna på det sättet, som att han blir kvar men också som att han kan lämna. Oavsett om han lämnar eller blir kvar, så kan ju mötet fortfarande ha varit konstruktivt eftersom det leder i en av de riktningen.
Absolut. Ja, det är, i så fall, om det är genomtänkt, då är det ju smart, liksom klokt kommunicerat av herr Mild.
Ja, att det är genomtänkt tror jag, för Stare så använder ju exakt samma ord när han intervjuades om det. Han använde också ordet konstruktivt. Jag tror till och med han fick en, det var ganska roligt, det var Fotbollskanalen tror jag. Jag tror till och med han fick en fråga, har ni kommit överens om ni ska säga samma sak? Och då svarade inte Stare på det, utan han svarade bara en gång till på att ja, det var ett bra möte.
Ja, de har suttit och repeterat där innan det kom upp. Ja, nej, men det ska bli, vi får se vad som händer. Vi vet ju inte heller alltså hur de internt bedömer allvarlighetsgraden, även om vi förstår att det är allvarligt och att eftersom Sarna blir avstängd, men hur liksom benägen i Stara att förlåta och sådär också. Ja.
Jag tror det du sa där tidigare, att Sana i grund och botten är omtyckt. Han har gjort jävligt mycket gott för andra spelare. Han har varit bra på väldigt många sätt. Det tror jag gör att skulle han genuint be om ursäkt, skulle han inte längre ha den här då protestera på det här sättet, skulle han verkligen liksom vara ångerfull och visa, då tror jag att hans väg tillbaka är väldigt kort.
Ja.
För att, just för att han har den bakgrunden,
ja,
också.
Han har en fin grund att stå på. Liksom, jag tycker verkligen han har varit, ja, men en god ambassadör för Blåvitt sen han kom tillbaka från Malmö. Man tänkte ju att det var helt jävla omöjligt efter spjutincidenten och det där. Men sedan dess så tycker jag han har visat, alltså även i svåra tider när det har blåst för Blåvitt, så har ju han varit en av spelarna som absolut kan stå rakryggad, kommit ut i intervju och tagit snacket, alltså match efter match när han har bränt straff i 90, alltså nej, men jag tycker ändå han står för något jävligt bra. Sen säger jag ingenting om det han har gjort nu, det är...
men då måste han rätta in sig,
ja,
ledet,
måste, absolut,
och då tror
absolut
jag inte att Stara har någon bekymmer,
nej,
med det.
Jag tror Stara är faktiskt den typen av, som du sa, han har stängt av en spelare under 15 år, det var Dole Jonsson, va, alla? Ja. Och han har ändå haft en del stökiga liksom personligheter att göra med, så han känns ju som en bra person på att ta, alltså ta det där och kunna vara förlåtande också. Mm.
Vi ska lämna det där. Vi har ju Svennis skalan på AIK-matchen också som jag tar hand om, och där har vi en debutant på den skalan. Jag tycker nämligen att Oscar Wendt var bra i den här matchen, för han fick sannoliken inte mycket hjälp av Hussein Kanei då, som ju också var allsvensk debutant från start i den här matchen. Han fick inte mycket hjälp av Kanei i defensiven, så att Wendt blev ju väldigt, väldigt utsatt, och jag tyckte ändå att han stod upp ganska bra mot bakgrund av att det blev, den här matchen blev en väldigt svår uppgift för honom. AIK överbelastade ju klokt nog på den här vänstersidan också, för de förstod ju det att okej, Hussein Kanei gör sin första allsvenska match från start här, han är 18-19 år. Han kommer få problem i offensiven, han kommer framförallt få problem i defensiven. Så att Wendt hade det jobbigt, tyckte han löste det utifrån förutsättningarna bra. Jag tycker att mycket bra var Mattias Bjärsmyr, som utöver några enklare misstag som ju alla kunde se då bidrog ju till att hålla nere siffrorna i den här matchen. AIK hade väldigt mycket avslut. AIK hade dock inte så många öppna rena avslut, utan ofta var ju mittbackarna i vägen då. Dels Bjärsmyr, men framförallt, och då den som är mycket, mycket bra, Kalle Johansson, som ju var ett monster i duellspelet ett tag där, och det här blev verkligen en match som passade Kalle, där AIK liksom tryckte på ganska mycket inlägg och så han fick ju verkligen liksom återigen visa sina färdigheter. Han har ju varit väldigt, väldigt bra den här säsongen, det har vi konstaterat många gånger i den här podden, och det var han också i matchen mot AIK, bidrog i allra högsta grad till att siffrorna stannade då vid 1-0.
Ja, han är, fan Kalle, han är ju lite av vårens utropstecken i Blåvitt tycker jag ändå. Jag såg också den här matchen och den var ju, ja, jag håller med om Wendt också, när Elbosedi och Mendes var det väl där på högkanten, alltså han var ju helt kanel, fick en jobbig start på matchen, missade några enkla passningar.
Tappa boll direkt
och så liksom valpig ut där. Han blev ju säkert väldigt bra på sikt och han har ju fått mycket beröm för sina träningar och sådär, och man har ju själv sett de träningar man har varit på att han har mycket klass, men där hade han det jobbigt. Så Wendt gjorde det bra, han steppat upp lite där. Alltså jag tycker han har varit lite svajig defensivt så här tidigare, men jag tycker han har hittat lite mer stabilitet i sig. Så där. Men ja, Blåvitt i stort, det är ju ändå, det är jobbig match nu mot Varberg. Alltså.
Ja, tänkte komma in på den lite avslutningsvis här då bara. Jag tycker ju ändå någonstans att så här långt att IFKs resultat har varit ganska mycket i linje med vad man kan förvänta sig. Jag köper inte riktigt det här med att de tvunget ska vinna mot Kalmar FF. Jag menar, i just den debatten så gav väl Kalmar lite svar på tal när de besegrade Hammarby med 2-0 nu omgången efter då, tämligen komfortabelt. Så jag håller fast där vid att det var liksom inte Stares sena byten som gjorde att IFK förlorade, utan tillfälligheter i kombination med att man mötte en hyfsat jämstark motståndare. Hemmaplansfördelen inkluderad. Däremot så ska de ju nu, som du är inne på där, givetvis vinna mot Varberg. Och gör Blåvitt inte det, då tycker jag väl att det finns större anledning att kritisera laget. Men det är då det, ifall de nu inte skulle lyckas vinna mot Varberg. Positivt är ju att de drar ju fortfarande mycket publik. 11 000 biljetter sålda till till den matchen, och det behövs, för att de lär ju ha budgeterat med publikintäkter i nivå med ett snitt på runt 12 000 åskådare. Det finns ju olika sätt att öka publikintäkter, bortsett från att liksom massan ökar, men de behöver ha sin publik för att få ihop ekonomin, och än så länge så kommer publiken, över 11 000 sålda till Varberg som sagt.
Ja, det är faktiskt imponerande. Vi har väl varit inne lite på att det känns som att Blåvitt fansen har kraftsamlat till den här säsongen, att de här, det ska vi inte säga för mycket för den riktiga lunken om det skulle bli kass och så här, det har inte riktigt, men sen Örebro-match från förra säsongen så känns det som att ha funnit en bestämdhet bland Blåvitt-supporterna på ett annat sätt, och det, jag tycker det är bara väldigt roligt liksom, för när man ser på vissa andra håll då återigen att publiksiffrorna dalar och sådär, att Blåvitt-fansen sluter upp, och även det här, de jagar ju något rekord där på bortaresandet och var väl 2 500 man uppe i Stockholm och har en spännande bortamatch mot Elfsborg som de också brukar ha stort följe med till Borås och sådär här i maj också, så det känns ändå som att pulsen finns kvar där, men det är klart att Varberg blir nog lite vägskäl här.
Ja, det är ett litet stresstest för
allt det där. Ja, det är lite det, och det är ju inga bra minnen de har med sig från fjolåret. Det var nästan, får vi säga, två sämsta prestationerna under fjolåret kom ju faktiskt mot Varberg. Bortamatchen var ju katastrof, och sen hemmamatchen var ju, ja, det var nästan ännu sämre, så de har haft svårt för Jocke P's gäng, men vi får se. Och samma där, liksom, nu är det 4 raka här väl utan vinst, så det är också den aspekten, fan 5 raka ut, alltså du vet, det snurrar snabbt den onda spiralen då.
031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Jag var på Finnvedsvallen och såg BK Häcken besegra Värnamo i måndags. Efteråt fick jag lite feeling och skrev krönikan om att Häcken är allsvenskans roligaste fotbollslag just nu. Inte enbart utifrån den matchen, väldigt lite utifrån just den matchen, men utifrån att det aldrig är långtråkigt att kolla på Häcken. Det händer liksom grejer i alla riktningar. De gör massa mål, de släpper också in en massa mål. Hemma på Plasten på Bravida har de liksom ett rasande snabbt anfallsspel. Jag räknade ut det att de har liksom efter bottenlagen då, Degerfors och GIF Sundsvall, så har de högst målomsättning. Förstår du vad jag menar när jag säger målomsättning, Filip? Ja. Alltså, de har alltså, om du plussar insläppta plus gjorda så kommer Häcken upp på 22, och det är flest i allsvenskan då. Så att, vill du se mål, vill du se chanser, vill du se liksom, vill du se hockey, eller vad jag får säga, då ska du gå och kolla på Häcken.
Ja, det låter ju hockey, ja. Nej, men det
låter ju den landa.
Ja, precis. Jag har ju ganska gott öga till hockey, även om jag gillar fotboll mer, men jag tror inte fotbollssupportrarna strävar så jävla mycket efter hockeyliknelser. Men det är ju tydligt att det händer mycket i deras matcher. Vi kan ju kasta med Öysta från Superettan, de ligger ju sist, men det händer också mycket i deras matcher. Det har blivit en jävla massa, det är 16 insläppta och 7-8 framåt eller någonting. De hade haft 24 då eller någonting på 6 matcher.
Men det är dock inte så jävla roligt, så att Häcken har ju trots allt med den här stora målomsättningen precis klivit upp på fjärde plats i tabellen, och det är ju bra.
Ja, men absolut. De har fan repat sig nu efter, man tänkte ju derbyförlusten mot Blåvitt där. Ja, då var det lite så här, vad händer nu liksom? Hur kommer de ta sig vidare från detta? Men de är ju det laget som har tagit vidare bäst därifrån. Och,
det är också den enda matchen Häcken inte har gjort mål i just mot IFK Göteborg. De har gjort mål i alla sina andra matcher. Så att det är bara Stares Blåvitt då som har nollat Häcken, så jag tänkte det, att Henrik Rydström då, som ju tränar Kalmar, kanske får slå Staren signal och fråga det, hur nollar man Häcken?
Ja, det är inte omöjligt. Det ska bli en jävla intressant match, Rydström där ta sig an detta. Det är ju två formstarka lag verkligen som är på gång. Det blir jäkligt intressant.
Ja, och det var för jag kollade på Kalmar mot Häcken, eller Kalmar mot Hammarby, just med Häckenmatchen lite i bakhuvudet där, och det var ju intressant hur Kalmar i första halvlek klev upp väldigt högt och tidigt i sin press, styrde bort Loret Sadiko, tvingade liksom Hammarby att spela ett spel som de absolut inte ville, och just eftersom det var på naturgräs och lite buckligare så klarade de heller inte att spela med den risken, att de ändå försökte liksom lira sig igenom, så att säga. Så de fick ju jätteproblem med det här tidiga pressspelet mot Kalmar som vann tillbaka bollen högt, gjorde 2 mål i första halvlek. Sen är liksom Cifuentes, Hammarbys tränare, då liksom skulle korrigera allt det här till andra halvlek, då ändrade de de ju delvis en hel del Rydströms Kalmar, så då drog de sig lite tillbaka istället, så att då fick de liksom inget betalt för det heller. Då fick de istället byta ut liksom både Bojanic bytte de ju bland annat ut, och Besara också, och skapade egentligen ingenting mot Kalmar i andra halvlek, i alla fall inte särskilt mycket. Så att det var ju en taktisk triumf av Rydström mot Cifuentes samarbete. Och jag funderar lite på, om Rydström kommer göra samma sak här nu då mot Häcken, om de kommer kliva högt på Samuel Gustafsson exempelvis, för att han vill ju ha mycket boll, han vill ju liksom vara startare där, och sen så går ju bollen som på ett snöre med det här fina mittfältet, Gustav Berggren, Micke Rygaard. Men kommer Kalmar tillåta det, eller kommer de liksom screena bort det spelet så att Häcken måste knacka långt mot Jeremejeff istället? Och det, grejen är ju att med Jeremejeff så är de ju inte helt urusla på det heller. Han är ju väldigt bra på att ta in bollen, så att nej, det ska bli ur ett taktiskt perspektiv är den här matchen superspännande alltså.
Ja, verkligen. Men det som du säger, Häcken har ju, det känns som de har många strängar på sin lyra liksom. Det är inget lag du kan döda genom att göra på ett sätt. Alltså,
särskilt inte hemma då. Nej, särskilt inte hemma.
Nej, precis. De har, och det är ju en jäkla styrka får man säga. Sen får man ju plussa för Rydström här. Jag tycker det är ju taktisk triumf mot Blåvitt här på Gamla Ullevi. Det är en taktisk triumf mot Hammarby, där han kliver in och liksom förändrar matcher utan att det är några så här, du vet, genialiska byten. Eller bara hur han flyttar, vad han ger för order till sitt lag och hur de anammar det. Det visar på fingertoppskänsla i matchsituationer. Så han har styrkebesked som matchcoach från Rydström.
Vi ska se hur han lyckas då mot Häcken. Som sagt, jag har en Svennis-skala från Värnamo-matchen på Häcken som vi ska redovisa. Det var faktiskt, det var liksom långt ifrån Häckens bästa match i år det här. Det var ju också på en ganska gropig gräsmatta, så att de fick ju inte ut spelet så som de brukar få hemma på Bravida då. Men det var ändå ganska många om budet där. Oskar Uddenäs kommer inte med. Ändå kan jag liksom, jag skulle kunna argumentera för att Oskar Uddenäs egentligen var Häckens bästa spelare, men han hamnade liksom inte i de avgörande, eller han bidrog inte i de avgörande situationerna, så att han faller av den anledningen bort, även om det skulle kunna gå att argumentera för att Oskar Uddenäs faktiskt var Häckens bästa spelare i den här matchen. Men det räcker inte för att komma med på Svennis-skalan den här gången. Istället får Alexander Jeremejeff göra bra. Han avgör ju hela matchen med sitt 2-1-mål, och han var då som sagt, som jag nämnde lite tidigare, otroligt viktig när de tvingades till den här längre bollen. Du vet, han kan ta in den, fixa en frispark eller hålla i den så att övriga laget får flytta upp, och jag menar, det är inte så sexigt, men det är otroligt viktigt i fotboll liksom att man får till den detaljen. Samtidigt så brände han då också ett gyllene läge, Jeremejeff. Och är det någonting de skulle kanske behöva då, Häcken där, det är ju att inte leda med 2-1 utan istället leda med 3-1. Nu blev det ju istället så att Peter Abrahamsson fick rädda dem, så han får mycket bra. Han stod för ett par oerhört kvalificerade och då poängräddande räddningen. Han har ju gjort en fin säsong överlag, tycker jag, Abrahamsson, förutom den här då frisparken mot Helsingborg när han ställde upp årets sämsta mur, konstaterade vi väl. Och mycket, mycket bra då går till Mikkel Rygaard som vallade.
Oj, 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 oj.
Han vallade in sitt första allsvenska mål, ett historiskt mål. Han vallade in det via ett Värnamo-ben. Det var ju historiskt för att det var ju första målet som Värnamo släppte in på Finnvedsvallen i allsvenskan genom tiden, eftersom de hade hållit nollan i övriga matcher i år då. Så att det var ett historiskt mål, det första. Och Rygaard var ju allmänt briljant, skulle jag säga, och nyttig på att liksom få ut bollen från trånga ytor. Han kan ju liksom både transportera bollen och spela ut den när det blir lite trångt och man behöver liksom byta kant och så här. Dessutom tyckte jag att han hanterade gräset bra där. Han är ju dansk, det är möjligen det som förklarar den saken.
Ja, det är inte så jävla mycket konstgräsplaner där. Han var futsalspelare också.
Ja, det är han ju det också. Ja, då behärskar alla underlag. Ja,
då ska man ju fan ha bra teknik. Men det är klart att det är Rygaard som gör det historiskt första allsvenska.
Hans första också.
Ja, hans första också. Suverän Rygaard, denna fantastiska fotbollsspelare som Robert Laul har dömt ut så många gånger hittills.
Ja, det vet du fan. Det får du ta med din gamla kollega Linus som har flytt fältet här nu. Det var han som inte tog med honom på Svennis-skalan den här gången.
Han kastade honom under bussen här. Ja, men det är helt rätt. Var han för övrigt, var det bara över på honom och Värnamo-klacken på Linus? Jag hörde att han var på plats nämligen.
Nej, han satt på pressläktaren.
Han satt på pressläktaren.
Ja. Apropå publiknotering från den matchen var ju att vad heter de, getingarna då, Häckenklacken, deras buss, den fastnade i någon trafikolycka på vägen dit, så att de dök upp i 37:e minuten med sina flaggor och sin sång, och i 38:e minuten så sköt Rygaard målet.
Ja, det är väl, det blir ju inte bättre timing.
Nej, det har väl antagligen ingenting med varandra att göra, men det blev en bra vinkel.
Ja, ja, det förstår jag, så att du gjorde den. Den är given. Så den är bra, den är bra.
Rygaard kände dock, han hade dock inte överhuvudtaget noterat det, så att det föll ju lite när vi väl då skulle prata med honom. Men vad fan, det blev bra ändå. Vi lämnar Häcken. Vi ska gå över till Gais. De är tillbaka på vinnarspåret efter att vi jinxade dem senast. Och inte bara det, de har ju levererat en målexplosion här. Och då undrar man hur fan gick det till?
Det var fan med på tiden, jag får säga. Nej, men de, deras matcher hittills har inte varit några sprudlande historier. Och det har gnytts lite så här bland fansen att ja, men för helsike, vi måste ju kunna göra något mer av det här. Och de kom ut mot Torns och manglade Lundagänget, de charmiga Twitterkrigarna från Torns. Det stod 4-1 i paus och sen spikade de 5-1 i
andra. Vad kallar du dem? Twitterkrigare?
Ja, Twitterkungar är de ju. Har du inte, följer du inte dem på Twitter, Robin?
Ser jag ut som jag följer Torn på Twitter?
Det borde du börja göra, för de är otroligt roliga, måste jag säga. Det är mycket skämt och goa liksom gliringar där i alla olika riktningar. De var ju inne, och en liten parentes bara, så rabblar ju Gais speaker Rolle, vår fantastiska Rolle, Gais inför matchen där, att här är Göteborgs atlet och idrottssällskap och de har 4 SM-guld och 1 cupguld och sådär. Då gick de här tornrepresentanterna som var där, de satt på pressläktaren och hejade så in i helvete också när det blev mål, och jubla och slog i grejerna där och var helt lyriska. Men då gick de in till Rolle i paus och sa, vad fan, du glömde ju vårt DM-guld när du presenterade laget. Så Rolle gjorde ett litet tillägg där i andra halvleks, och förlåt för att jag missade. Så han pratade ut till publiken där, så var det fint liten bonus.
Ja, det låter familjärt.
Ja, absolut. Men matchen då, att Gais äntligen islossning, och det, alltså varför det blev som det blev. De var bättre offensivt, de var, framförallt tog de tillvara på sina chanser. De har inte gjort det mot Ängelholm och Åtvidaberg. Då hade de kunnat göra fler mål än de gjorde. De var mycket skarpa i de avgörande lägena. Jag tycker också att de synkar i bättre. Mittfält Axel Henriksson gjorde mål för tredje matchen i rad. Han har hittat sin roll mycket bättre. Jonas Lindberg fullkomligt briljant i första halvlek. Så de var helt enkelt, sen hade de liksom lite flax, men så här, att Torns var ganska dassiga i försvarsingripande och sådär, men totalt sett så det var proppen ur för Gais, och det ska det nog vara, för Torns kommer vara ett bottenlag. De har några bottengäng här framöver, och då ska det ju rassla till lite grann.
Har du en svenniskala?
Ja, men det har vi. Det har
och vem var bra?
Bra tycker jag att Michael Carbo var. Han har fått mycket skit för att, ja, men att han är ju lite så här, det är, slutprodukten är inte alltid, det händer en hel del fram och tillbaka, han dribblar och han har sig, men det händer inte så mycket i kolumnerna, så att säga. Han fick ju mål i början på andra halvlek, kyligt, rullar in den från snäv vinkel. Han gör också ett jäkla jobb matchen igenom, sliter som spets där, och jag tycker det var nog hans bästa match hittills för säsongen.
Och mycket bra.
Mycket bra. Ja, det var ganska tuff konkurrens om det. Ben Morris måste jag ändå fortsätta lyfta. Han nära på att dunka in. Han fick ju sitta bänk senast mot Ängelholm, tillbaka i startelvan nu, och han visade nog Fidde att du kan sluta hålla på och sätta mig på bänken, för han är ju hur vass som helst varenda gång han spelar. Så Ben Morris måste ju vara i startelvan. Han hänger en kasse och hade ett stenhårt avslut i ribban också, kunde gjort ytterligare ett något mål. Han brände ett friläge också, men han är otroligt nyttig och företagsam. Hittills en riktig jävla fynd de har gjort i Morris.
Och mycket, mycket bra.
Han spelar bara en halvlek, men det räckte. Jonas Lindberg, när han är på den här nivån, då är han både en och två nivåer över alla andra i ettan. Han gjorde lite som han ville. Han blev fult, riktigt fult tagen flera gånger av tornspelarna. Men behåller lugnet och får göra sitt första mål för säsongen i seriesammanhang. Och leder det här Gaisen, så har han så ont i sina fötter så han kliver av i paus, där han sa efter matchen, jag fanns snart inga fotleder kvar. Men han kör på, det är rehab i veckan och sen så är han redo för match igen. När han är på den nivån, då ger det Gais extremt mycket.
Återtåget rullar vidare med andra ord. Ett annat lag som fortsätter att gå som tåget, det är ju Utsikten som körde över Dalkurd 3-0. Men det var en ganska märklig match det där. Var det inte så, Filip?
Jo, det var det. Om jag sa att Torns bjöd Gais på en del, så var det ingenting mot vad Dalkurd bjöd Utsikten på. Det här är en match där dels första målet som Erik Westermark gör, det schabblar målvakten Bobby Allain, han som var i stök och bråk i Örebro där efter någon målvaktsvärvning och flyttat till Dalkurd. Han släpper in den riktigt så här, typ som Karius i Champions League-finalen nästan mot Real Madrid där. En riktig sån blunder. Så det börjar matchen. Erik Westermark hånar ju och sågar den här stackars Allain också i både halvtid och efter matchen, att herregud, det är fy fan så illa det är, och det var det sämsta skottet. Han var riktigt hård. Men, och sen gör de självmål till 2-0. Och sen i andra halvlek tar de ett rött kort. En måttad skalle mot Diakon Dagori. Och så går det 12 minuter. Så kommer Koen Koston och tar ett gult kort för snack mot domaren som säger till. Och då tar Kostons ett gult till för snack och får kliva av. Och de kunde fan med ha fått ytterligare något rött. De kändes inte överhuvudtaget i balans.
Men sen tränaren, som vi nämnde inledningsvis också, gick väl, det var efter den här matchen han gick, va?
Ja, Dalibor Savic där, som också fick kicken från Vasalund då förra året. Han tog ju upp Vasalund till Superettan och de åkte ner direkt, och han fick gå ganska tidigt på säsongen, och så kliver han in och tar över Dalkurd. Ytterligare nykomling misslyckas med det. Jag har inte sett så mycket av Dalkurd, så jag kan inte dra några liksom så stora växlar, men analysen är väl att han jäkligt bra på att få igång lag i ettan, och Vasalund öste ju in mål under hans ledning. Alltså jag tror det var nästan någon form av rekord i ettan. Och sen kommer de upp i Superettan, det funkar inte. De här klubbarna verkar ha lite för stora tankar om sig själva, och det tänker jag Dalkurd också. Fan, de är nykomliga, de är ett lag som kommer få kämpa för att hänga kvar, så kickar de honom direkt. Men man vet ju inte, det kan ju funnits spelarmissnöje och sådär. Men det blir hans sista match i alla fall mot Utsikten.
Spelmässigt då? Var det jämnare spelmässigt, eller var de överlägsna Utsikten där också?
Ja, jag tycker första 20 minuterna så var Utsikten riktigt bra. Erik Westermark sa att jag gick och tänkte om vi kunde ta detta med 6-0 då kanske. Men det var stor skillnad. Sen kom Dalkurd in i det. Utsikten fipplar bort initiativet lite, och efter paus har ju då den här Koston som då tar sina två gula 12 minuter senare ett friläge som Johan Brattberg räddar. Utsikten förtjänade att vinna, men det var kanske inte riktigt så stor klasskillnad som resultatet visar. Men fan, Utsikten, de tågar på där. En poäng upp till allsvensk uppflyttning.
Nej, det är ju otroligt. Har du Svennis-skala på dem också, eller?
Men det ska vi kunna lösa. Jag frågar för övrigt Erik Westermark så här efter matchen. Ja, vad fan är det? Är det allsvenskan ni siktar på nu? Det är Champions League. Så.
Och logo, antar
jag. Ja, precis. Ja, ett litet gaud där. Men han är charmig, Erik. Men en Svennis-skala. Erik kommer med där. Han gör ju ett mål, även om det var hans sämsta skott någonsin. Så gör han mål och han tar ett jävla jobb. Alltså, jag tyckte han gjorde väldigt bra under den tiden han var i Gais också. Han hade inte så stor roll i Gais under Boskorovic. Det är väl en tre, fyra år sedan han var där. Blev aldrig någon viktig spelare där. Men man behöver, du vet, om vi snackade det här att det är få som kan försvara och sådär i början, att alla ska vara så jävla fint liksom. Sådana spelare som Erik Westermark, han är en liksom grisspelare, sådana behövs, och han tar fan med det hårda jobbet hela tiden, och Utsikten har många sådana spelare, så det är nog en väldigt stor anledning till att de har gått så bra som de gör, för de tar verkligen jobbet alltså.
Och mycket bra.
Vilja Milovanovic, han trivs och har hittat rätt i Utsikten. Spelar ju där, får fortsätta spela på Bravida, men bara att det är Utsikten istället för Häcken då. Han har, som jag varit inne på, han mår väldigt bra av den här utlåningen. Jag tycker han blir mer och mer självklar i den här centrala mittfältsrollen för varje match som går. Funkar bra tillsammans med Predrag Grandelovic där centralt, och Carl Bom var där inne också. Så Milovanovic är viktig hela tiden. Jag tycker han växer.
Mycket, mycket bra. Har du någon annan än Carl Bom där du för en gång skull?
Ja, vi vill ha lite omväxling. Det blir Carl... Nej, det blir inte Carl Bom den här gången. Han slår ju för frisbacken som de nickar i eget nät där. Men nej, Bom, han får stå åt sidan. Jag slänger upp Johan Brattberg där faktiskt, målvakten, som jag också har lovordat mycket. Han gör, alltså det är inte så att han gör massvis av räddningar, men den räddningen han gör i början av andra halvlek på det här friläget, alltså den är... den är magnifik och den är så viktig. Ett 2-1 mål där, matchen kan ta en helt annan väg än vad den gjorde. Så just för att det var så avgörande och för att i övrigt så var det ett ganska alltså jämnt kollektiv som många var bra, men Brattberg får den. Han stack ut lite med den fina räddningen och fortsätter att vara bra, håller nollan igen. Superfynd.
BK Häcken FF studsade ju tillbaka, vann med 2-0 hemma mot Linköping och den segern kan man väl säga var helt nödvändig. Trots det är man ju 2 poäng bakom Rosengård och behöver alltså, så läget är just nu, vinna när de möts i Malmö i höst. Dit är det ju såklart långt kvar, mycket kan hända och så vidare, men det gäller ju för Häcken att hänga på. Rosengård tappar ju inte så särskilt många poäng i den här serien. Vi har en svenningsskala från Häckens match mot Linköping. Det är jag som tar ut den. Och jag skulle säga att Elin Rubensson, hon var bra. Hon slog till med ett riktigt drömmål där hon placerade upp bollen i krysset. Det var kanske inte hennes spelmässigt bästa match. Hon är fortfarande inte tipptopp efter skadan, men på god väg, och då ska hon, och då är hon naturligtvis bra då på den här nivån. Filippa Kurmark var mycket bra, dominerade mittens rike i vanlig ordning höll jag på att säga, men mycket mycket bra hela matchen var Johanna Rytting Kaneryd som ordnade det första målet och var väldigt, väldigt pigg då i övrigt. Jag var ute på Gotia Park Academy som det heter, för övrigt några dagar efter den här matchen, när Kaneryd just och målvakten Jennifer Falk höll i en träning för småtjejer från andra Göteborgslag. Så jag snackade lite med Kaneryd då, om inte Barcelona hade köpt den ännu. Vi har skojat om det i den här podden. Men det var tydligen inte klart. Om jag tolkar henne rätt så vill hon ju avvakta EM då och se om hon kan göra succé där och därigenom få bästa möjliga erbjudanden från Barcelona eller någon annanstans. Hon kände ingen stress i alla fall. Det var väl hennes budskap. Det övriga var rätt mycket mina egna påståenden och spekulationer. Därifrån den träningen gjorde jag övrigt en grej om att om Jennifer Falks mammalycka också, som det ju heter i medierna. Den typen av artiklar är ju alltid vällästa. Även om det inte alltid finns så mycket att fråga om när man väl står där. Falken var ju glad över att bli mamma, såklart. Det hade varit tråkigt om hon tyckte något annat. Sen hade inte jag så himla mycket mer att fråga om det, men det blev en ny välläst artikel i alla fall.
Så det var bara ett citat där?
Nej, det var ju några till. Va? Men ja, när man står där och säger, hur känns det här nu? Då? Det är fantastiskt. Sen, ja, det...
Du, inga följdfrågor på det? Liksom.
Nej, det.
Det är klart.
Det är svårt.
Ja, nej, men det är väl klart.
Men för grejen är ju att det är ju väl otroligt, många läser ju. Man kan ju egentligen ifrågasätta varför det är så jävla stor nyhet att kändisar och idrottare överlag, att det blir så stor grej när de blir föräldrar. Det blir ju för fan varenda jävel i princip blir ju förälder liksom, så att det är väl liksom artens uppgift, eller på att säga, våran arts huvudsakliga uppgift här på planeten. Men det är många som läser när de blir det i medierna i alla fall. Ja, det var anledningen till att jag frågade Jennifer Falk hur det var att bli mamma.
Ja, det är sjukt. Det är det och sålda hus som kostar en jävla massa pengar. Då jävla rasar läsarna in i...
Stjärnornas lyxkåkar, vet du. Det läsarna skulle veta hur var de klickas de artiklarna.
Ja, det är galet alltså. Men Rytting där, du sa Carl Bohm här, är han på toppen? Det är Rytting på toppen varenda, är hon så jävla bra?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker hon är ju också den som liksom sticker ut i de här matcherna. Sen är ju de här matcherna, du vet, när de är ju ändå en nivå bättre än nästan alla andra lag de möter. Och då blir ju liksom inte mittbackarnas avgörande. Då blir ju Jennifer Falk är ju jättebra i målet, men hon har ju inte jättemycket att göra i alla matcher liksom. Så att det blir ju liksom, det blir ju Rytting som sticker ut. Rytting Kaneryd, och hon är ju deras vassaste offensiva spelare just nu, så är det ju bara. Ja. Särskilt då när Rubensson har varit skadad. Så.
Ja, visst, hon är ju grym där på att bryta mönster och sånt där. Så jag köper det såklart. Kurmark hade du också med på skalan där.
Ja, hon har ju fått hålla ihop mittfältet här ändå, lite överraskande då, med tanke på att Rubensson ju använts som anfallare. Det gjorde hon ju den här matchen också då, men framförallt har varit skadad då. Så att nu var ju Marika Bergman Lundin med också, men jag tycker ändå att Kurmark var bäst där.
Ja, jag så någon content också. Häcken är duktiga där. Rudi Alvarado tror jag det är som gör mycket liksom de mycket roliga små klipp och sådär på Instagram och sånt. Jag såg Kurmark, hon kör någon imitationsgrej där av sina lagkompisar och hon var ganska vass, tyckte jag faktiskt. Du får fan uppmärksamma det, tycker jag.
Ja, hon är ju en liten lustig kurre så, ja. Och spexar eller vad man ska kalla det, så ja. Att det får man inte. Den har jag dock missat. Jag såg någon annan intervju med henne när hon när de intervjuade Häcken där, för jag håller med dig, de är bra på contenten. En annan spelare i Häcken som jag snackade med när jag var där ute, det var ju nyförvärvet från Tanzania då, hon, den här Aisha Masaka, som ju beskrivs som en stor anfallstalang från Tanzania, som sagt. Och det är ju ganska intressant, för att det är ju väldigt tydligt att hon är Häcken för framtiden. Jag tror inte att hon är nära att spela en match på den här nivån. Och hon berättade att hon har ju bara spelat fotboll sedan hon var 15 år. Så hon har spelat fotboll i 3 år bara. Och det är klart att hon får ju liksom till och med lite problem att vara med i kvadraten när hon hamnar då i det här sammanhanget. Så att hon är ju inte med på alla liksom träningsövningar ens. Men hon har en enorm fysik. Jag såg henne i nickduell där. Hon liksom lätt hade ju från marken liksom och vann den duellen. Så att man ser ju lite där att de hoppas ju liksom att snabbt kunna utbilda henne i fotboll här mot den bakgrunden att hon har spelat så väldigt kort tid, och sen då att hon genom sin fysik ska bli en bra fotbollsspelare. Men det är ju lite intressant att ha en spelare där som har bara spelat i 3 år.
Alltså det är helt, alltså i professionell verksamhet på den yppersta nationella nivån. Nej, det kan inte finnas någon motsvarande story, eller?
Alltså. Nej, jag vet inte. Alltså, det var ju vad hon själv sa då. Alltså, jag har ju nu inte dubbelkollat detta. Och det är klart att jag är inte världsbäst på engelska, så det är möjligt att jag missförstod något där. Men jag uppfattade det som så att hon har spelat i 3 år, helt enkelt.
Ja, jag tycker bara det är underbart att höra, för det skänker ju också hopp. Liksom så här. Vi brukar ju ibland prata om late bloomers och sånt här, och då har det ju varit folk som har fått en utveckling i fotbollen ganska sent. Här är det alltså en person som börjar spela när hon är 15 år och sen så är hon i Häcken, liksom Sveriges bästa lag, några år senare. Men hur ser det ut i träningarna då? Sitter hon vid sidan då i vissa
sektorer? Alltså jag har ju inte sett alla deras träningar. Nej, så, men jag har ju sett att hon var ju med på kvadraten, och sen tar de ju bort henne när det blir liksom mer avancerade övningar. Så liksom. Och sen så kör de lite vid sidan då med bredsidor och kasta bollar, och hon får vara på volley och den typen av grejer liksom, så att de utbildar ju henne liksom, och så tar hon det antagligen steg för steg.
Ja, det är långsiktighet.
Ja, det får man säga. Jag tror inte att hon kommer spela match på ett par år i Häcken. Alltså. Jag har mycket svårt att se det.
Men det ska bli jävligt kul att se vad det tar vägen.
Liksom. Se. Precis. Ja, precis. Men bra, Filip. Det var vad vi hade inplanerat här. Om du inte har något mer så tänkte jag att vi ska klippa ihop det här och skicka ut det till lyssnarna.
Ja, det är väl bara dundra, eller?
Underbart. Då tackar jag dig för din som vanligt utmärkta insats. Jag tackar alla som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.